Jag har några vänner som har familj och barn som ibland drar till Ibiza och är crazy i 48 timmar och sen kommer hem och är föräldrar igen. Mm. Och det tyckte jag verkar skönt. Alltså, ingen aning om resten av deras konsekvenser eller hur det skulle kunna funka för någon eller för mig. Eller sådär. Men det var någon slags ogenomtänkt idealbild. Liksom, att så här, knarka lite, men mest var nykter.
La 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 la, det är onsdag och det är ett nytt avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd. Det är bara Nemo här idag, Magnus har tyvärr sagt upp sig. Nej, jag skojar bara, han sitter här bredvid mig. Välkommen Magnus Hedman!
Tack snälla, Nemo Hedén har vi även här bredvid mig. Jag sitter och häller upp vatten till oss, för att det är viktigt när det är så varmt ute och dricka mycket.
Bra.
Hur mycket kaffe har du druckit idag?
Jag har druckit 2 koppar kaffe och en halv nocco. Så jag tycker att det är på gränsen till för mycket. Alltså.
Jag tror att du skulle dra ner lite på sportdrycken, för att vad jag vet så främjar det också sötsug.
Men hur lätt är det när det alltid står 3 nocco på bordet här när vi kommer till studion? Alltså, fan. Det är som att det skulle stå liksom 3 bira för 3 alkisar.
Oh, nej, det är sant.
Ja, så att jag skyller på Cast som producerar den här podden. Det är ert fel att jag dricker så mycket koffein. Mm. Fast det är ändå mysigt. Det är väldigt hemtrevligt här och vi tackar Cast. De är grymma.
Ja, det är väldigt hemtrevligt här. Undrar om vi inte skulle gjort en YouTube-kanal också.
Det kanske är framtiden när vi ska bygga ut vårt koncept.
Vi skulle kunna ha en reality-kamera som sitter här bara. Och det skulle bli jättetråkigt, tror jag. Otroligt tråkigt tv.
På dig och mig när vi pratar beroende.
Ja, precis.
Det händer lite för lite i den här podden för att jag är bra reality av
det,
tror jag.
Ja, det gör det. Men det händer ändå en del i våra liv.
Verkligen.
Och det slog mig så här, en grej som vi pratar väldigt mycket om, eller har framförallt pratat väldigt mycket om, har ju varit relationer. Mm. Det är ju ingenting. Jag känner ju inte så många beroende människor som har bra relationer.
Nej.
Vad fan beror
det
på?
Ja, men det är väl någonting i det där. Och folk som har lång nykterhet, alltså folk som har 10-15 år som aktiva i 12-stegsprogrammet, i tillfrisknande, de vittnar om det, att det är liksom det enda som inte blir bättre. Mm. Att man kan ha 20 år, man kan vara så sund i alla angelägenheter, men just relationer och allt det där, det blir liksom inte bättre. Mm. Folk är lika sjuka, lika skeva, och jag vet inte. Det är väl ingen slump, tänker jag, att en av listorna i steg 4 i 12-stegsprogrammet handlar om sex och relationer. Mm. Det är ju därför. För att det är liksom en av de känsligaste, svåraste puckarna.
Sen tror jag också att det beror på att många av oss besitter och har ett medberoende. Mm. Som vi kanske inte behandlar eller jobbar med. Utan vi jobbar med vårt tillfrisknande ut ur beroendet. Men medberoendet, ofta om man tittar på ett barn till exempel som växer upp i en familj med missbruk och hamnar i ett sånt här läge där man inte vill vara till börda eller till någon last för sin förälder, utan man ska försöka vara så perfekt som möjligt hela tiden och gärna fixa sin mamma eller pappa, så bygger man upp ett medberoende väldigt tidigt i sitt liv. Och det som händer också är ju att man är van att leva i kaos. Och sen nu när vi blir vuxna, ja, vi blir nyktra och bättre människor och sådär, en ny version av oss själva, men vi jobbar inte riktigt med relationsbiten.
Nej. Och vad är det liksom för ideal man har växt upp med? Vad är det för relationer man har sett omkring sig? Vad är det för relationer man har haft själv, ja, aktiva? Det är klart som fan att man har svårt att liksom skaffa sig sunda relationer när man inte har haft det runt omkring sig. Mm. Alltså, vad är det för mall man har liksom? Men jag tänker att vi kan ju prata med veckans gäst lite om just det här.
Kan vi göra.
För att han är ju faktiskt i en relation.
Mm. Det är ju du också.
Ja, det är jag verkligen. Ja. Men
det är lite nyare kanske.
Ja, och min relation, jag har ju bara varit med henne i nykterheten. Ja, jag tror att veckans gäst har varit i sin relation även när det var stormade lite.
Ja, jajamensan.
Ja. Ja, du hör.
Ja.
Nej, men det är ett intressant ämne som vi definitivt ska beröra mer.
Ja, men ska vi plocka in honom?
Ja, men vi gör det. Igen då. Han sitter och lyssnar. Alltså. Ja.
Och väsa i luren.
Ja.
Välkommen till Hedman och Hedén, en beroendepodd. Peter Eggers! Woho!
Tack så mycket.
Välkommen.
Ja, tack. Ja. Ursäkta att jag är lite sen här.
Ja, men alltså. Nu har du stressat där.
Ja, men alltså, det är så typiskt mig. Jag gör en plan som är perfekt, skickar
3 stycken specifika tunnelbanetider till dig, Nemo. Och 5 minuter innan det är dags att gå till tuben så bara, jag tar cykeln.
Ja, men vad fan var det? Och du säger inget till mig om det ens?
Nej, men jag trodde inte att klockan var så mycket. Nej. För då hade jag också fastnat. Nej, vadå, med...
Han säger ingenting. Har ni någon form av inbördes grejer där han ska skicka tunnelbanetider och berätta fordonsmedel?
Men om han har sagt till mig så här, att han väljer mellan 2 eller 3 tunnelbanetider och sen väljer cykeln, då kan man ju höra av sig när man ska göra podd. Liksom. Ja,
det är helt rimligt. Verkligen helt rimligt. Men då trodde inte jag att tiden var så mycket. Min hjärna är på lite olika ställen.
Ja, men nu är du här.
Nu är jag här.
Och det är viktigaste.
Ja.
Hur mår du?
Jo, men jag visste att man skulle få den där frågan, för den får man ju alltid. Ja, den är ganska vanlig. Och jag mår liksom både och. Alltså jag mår på riktigt verkligen både och.
Berätta.
För det, men det finns en förnuftig sida i mig som fattar att allting är liksom helt fantastiskt. Alla i min närhet mår liksom tillräckligt bra och jag har jobb så jag kan försörja mig och familjen och vi har bil och vi bor fint och liksom allt är kanon. Men det är inte helt liksom, jag vet inte, det är inte, jag är inte helt tillfreds med liksom det inre kanske just nu. Mm. Om man tänker att det kanske är liksom en långdragen pandemi och konsekvenser av det eller liksom... Jag vet inte. Lite olika grejer. Alltså jag mår bra. Men jag mår också inte helt fantastiskt. Mm. Typ samtidigt.
Men det låter ju verkligen... Alltså nu ska jag inte alls så här, diagnosera dig. Men det låter ju som en beroende som inte lever tillfrisknande.
Ja, kanske.
Ja.
Kanske.
Jag vet inte. Jag vet ju inte om du lever tillfrisknande. Jag har ingen aning.
Nej.
Men det är bara min hobbypsykologanalys.
Vad är definitionen på att leva i
tillfrisknande? Jag tänker mycket på det här med tacksamhet och det här. Att man, om man inte lever i programmet och gör det man ska, så hamnar man lätt i det här glaset är halvtomt läget lite grann. Det är ju jag i alla fall, menar jag. Och jag hamnar ju där jätteofta. Ja. Och då pratar jag lite som du gör. Jag vet ju inte det, nej, om du gör det eller inte. Du kan ju kanske bekräfta eller dementera här.
Nej men det, jag gör väl inte det så mycket som man skulle kunna göra det. Alltså jag gör definitivt inte det så mycket som när jag var som mest aktiv i programmet också. Å andra sidan så har jag ju fått med mig otroligt mycket liksom verktyg och lärdomar därifrån som jag faktiskt lever efter och tillämpar och som är med mig hela tiden. Som är med alltså en väldig ökad självmedvetenhet som liksom väcker mig, som gör att jag förstår vad som händer och som gör att jag till stor del kan backa tillbaks från många saker och inte brusa upp och inte liksom, jag ljuger inte, jag smyger inte och alla de där grejerna. Men stress, jag ska till en stressklinik imorgon. Mm. För att det har liksom suttit i ett tag. Mm. Att min puls går upp och min hjärna jobbar i 180 på olika plan och vad som ska hända. Och sen så lyckas jag är pappaledig. Och så lyckas jag komma ner och liksom vara verkligen närvarande med barnen och njuta av det. Och sen flyger jag iväg och blir lätt irriterad och stökig. Och det pulserar liksom upp och ner sådär. Och du har helt rätt. För att det har inte gjort det lika mycket när jag har varit närmare programmet. För det är som en träning. Då är man ju liksom i de tankarna liksom flera gånger i veckan. Eller dagligen helst för min del.
Mediterar du?
Nej. Mm.
Gjorde du det när, tidigare?
Nej, alltså jag mediterade inte. Men jag gjorde liksom lite såna morgonrutiner och verkligen försökte starta dagen på ett bra sätt. Och liksom såg till så att jag började på ett lugnt sätt i alla fall. Mm. Men,
den morgonrutin du gjorde då, jag gör den då?
Nej.
Jag tror så här att det är som en träning, absolut. Mm. Men det är också som medicin för oss. Och jag tror inte att jag... Vad har jag varit med? 3,5 år i gemenskapen. Jag har nog inte hört någon som slutat göra det här på daglig basis som mår bra. Det är så jäkla tydligt, tycker jag. Mm. För det är samma med mig. För när jag också fejdade lite med mina rutiner och meditationer och sådär. Och inventeringar på kvällen och sånt. Alltså, det går fort alltså. Mm. Och sen är det som på något sätt som att vi glömmer bort vad, hur bra det var när vi väl gjorde det.
Det smyger sig på liksom, ja, och tar olika vägar in på något sätt. Det kan liksom handla om att man kanske, ja men man känner sig lite missanpassad eller man känner sig lite självömkan och lite så här, bara, men livet kanske inte är så schysst. Mm. Jag har ju inte det där. Mm. Så blir det lätt för mig att jag hamnar i vad jag inte har istället för vad jag har. Det är tänket jättelätt när jag inte liksom håller på med programgrejer. Men hur länge har du varit ren nu?
I augusti blir det 5 år.
Oj,
härligt.
Grattis.
Ja, tack.
Ja,
så, alltså den biten, eller allt är sammanlänkat liksom, men jag känner mig trygg och stabil och liksom, jag mår väldigt bra i min nykterhet och jag har inga kval, eller jag har inte upplevt det hittills i alla fall.
Vi är mycket glada över att ha med oss
Evo Pros
som sponsorer i den här podden. Magnus, vet du vad jag gjorde idag?
Ja, en sak är jag nästan säker på faktiskt. Det är att du har spelat paddel.
Det stämmer alldeles utmärkt. Jag har spelat paddel. Jag har vunnit i paddel.
Har du gjort det? Spelar du seriespel eller?
Nej, jag spelar med kompisar och bekanta. Och jag är även med i såna här paddelgrupper på Facebook.
Okay.
Så jag matchar med folk så här, olika nivåer. Man kan söka folk, man kan söka motstånd i så här, specifika nivåer då.
Okay.
Så idag var det en het match. Och jag använde mina fantastiska nya skor från
Evo Pros.
Ja, men precis.
Mm-hmm.
Och de var, jag kände mig som en ny spelare. Jag flög fram. Mm-hmm. Jag kände mig lätt. De var underbara. Och väl till hallen, när jag promenerade dit, så hade jag min nya paddelväska från
Evo Pros.
Jajamän. Och den var så snygg och jag kände mig så snygg och glad när jag gick där.
Jäklar.
Ja. Och vet du, jag tänker så här att om man är paddelnörd som jag, och ja, du gillar också paddel.
Ja, jag gör faktiskt det. Jag har blivit fäst, alltså långt ifrån din nivå, men det är kul. Det är jäkligt roligt.
Mm.
Är det.
Om man vill köpa gear, och gear är då tufft ord för paddelprylar.
Okej.
Okay.
Ja. Mm. Då vet du det.
Ungdomligt va?
Mycket.
Ja. Mm. Om du vill köpa rack, väska, skor eller vad som helst, så kan du gå in på evopros.com. Och där har de ju deras fantastiska kronjuvel som är märket Black Crown.
Ja.
Som är en av de fetaste märkena i branschen.
Det är det, verkligen.
Och där kan ni gå in och botanisera kring deras sortiment och vi har en rabattkod.
HH15.
Ja, och det innebär 15% på hela Evo Pros sortiment.
Jajamensan.
Det är ju grymt.
Ja, väldigt tacksamma för det här Evo Pros och stort tack.
Tack! Men du Peter, jag tycker vi tar ändå lite från början.
Ja.
Vi brukar köra så att våra gäster får dra en liten life story och så flikar vi in med lite kompletterande frågor här och där när vi är nyfikna på någonting lite extra. Take us away.
Nej, men jag är född, jag är skåning från början.
Mm-hmm.
Jag är född i Lund med sladdbarn med massa stora syskon och min morsa och en styvfarsa några år i ett liksom väldigt, vad ska man säga, kärleksfullt antroposofiskt Waldorf-liknande hem, typ så, lite batikhem liksom. inga droger, inga alkohol och ingen liksom ingen våld och allting har varit väldigt, väldigt bra. Min morsa jobbade med barnteater och var liksom en aktiv mjukis kan man säga. Och sen flyttade vi till Stockholm och min pappa var ju frånvarande och har aldrig funnits med i bilden egentligen. Han hade en ny fru och de var otrogna och därför så tog han aldrig kontakt med mig. Eller jag fick ingen kontakt med honom. Förrän jag var 30 år gammal och drog till Thailand och hälsade på honom där han bodde med sin thailändska fru. Han var ju grav alkoholist liksom. Fast mellanöls alkoholist. Han drack bara mellisar från morgon till kväll för att hålla någon slags balans typ. Enligt honom i alla fall. Så den liksom sidan, den genetiken, men jag är inte uppvuxen med honom eller runt honom eller i hans mentalitet. Mer än uppvuxen med hans liksom berättelsen om honom kanske, typ så. Vi flyttade till Stockholm när jag var 11 eller 12 och mamma försökte liksom få ihop mig med honom några gånger. Jag spelade barnteater på Dramaten när jag var 12 i Pippi Långstrump. Hon skickade biljetter till honom till varje föreställning jag var med för att han skulle komma, men han kom aldrig. Han bodde på Höga Lidsgatan. Jag visste vilket fönster man kunde knacka på. Någon gång gick vi dit och la in en liten födelsedagspresent till honom genom dörren där. Fönstret. Någon gång...
Lite sorgligt ändå.
Ja, men alltså det är ju svinsorgligt. Men när man är, eller när jag var barn och hade den här förutsättningen, så är det ganska liksom, det är så det är. Alltså, pappa bor där, men jag känner inte honom. Han vet inte vem jag är. När jag var 15 så såg jag honom sitta på en pizzeria på Höga Lidsgatan. Då gick jag på andra sidan. Då flög det bara ur mig. Tjena farsan! Och då ryckte han upp och tittade. Och sen så tittade han ner igen. Uh-huh. Och så gick jag vidare.
Var din mamma med? Var det hon som liksom producerade teatrarna som du spelade?
Nej, det var mer liksom att jag kom från en teaterfamilj på det sättet. Men jag har aldrig jobbat med henne. Nej.
Tror du att din frånvarande pappa och hans ointresse av dig har varit en drivkraft för dig att göra tvärtom? Liksom?
Definitivt. Mm. Alltså typ varje dag. Mm. Verkligen. Det är liksom, och jag kan konkret liksom nästan säga det till mig själv ljudligt. Jag njuter av det så mycket att liksom skapa den här familjekänslan liksom, och den här familjen som vi har hemma tillsammans. Jag och min blivande fru och våra barn. Mm. Det är fantastiskt.
Ja, fint. Mm. Ja, men back to where you are.
Ja, nej men tonåren... Jag har ett minne faktiskt. Jag ville ju alltid vara liksom speciell och den udda. Det var nog min roll redan från början i liksom i högstadiet också. Jag gick i musikklass. Det var bara jag och 30 stycken tjejer, för det var inga killar som ville gå i den här klassen. Men idrott hade man ju tillsammans med de andra, så de teamade jag inte så bra ihop med. Min hämnd istället var att när jag fick jobb på Sveriges Radio och spela in radioteater, så betalade de taxi fram och tillbaka till skolan i högstadiet. Då hittade jag en sån här Taxi Stockholm Volvo Stretch, det som var som en limo fast en Taxi Stockholm bil, och så frågade jag, vill du ha de här körningarna fram och tillbaka till Jakobsberg? Så han kom och hämtade mig med min limousin på skolgården 3 dagar i veckan. Och det var liksom mitt sätt att hitta min på något roll i liksom att bli accepterad typ. Och jag tror att jag fortsatte jaga i det där liksom. Och istället för att vara med på festen så blev jag DJ och började spela skivor på festen istället. Och när vi skulle liksom kröka när man var tonåring så skulle jag hitta någon udda öl att dricka. Alltså man alltid hittar någon form av liksom udda touch på allting. Och jag har ett minne av, jag satt hemma hos en polare när jag var 18 och hade fått tag på en flaska gammeldansk när vi var typ 17 eller något sånt där. För det visste jag att de drack på krogen, att det var liksom coolt. Jag tyckte det var äckligt som fan. Men det gjorde mig lite udda, så den satt man ju och höll hårt i liksom. Som att jag alltid drack det. Alltså det här är självklart, det här är så gott. Ja. Men jag minns då att liksom alla polare runt omkring var många som rökte på och tog olika droger. Jag var inte alls för, jag gillade inte droger alls, jag gillade bara alkohol. Och det tog ganska lång tid, jag provade att röka någon gång, men jag ville bara gå och lägga mig. Så det var inte alls liksom min melodi. Det var nog först när jag var typ kanske 22, 23 eller något sånt där som jag provade kokain första gången. Det hände också väldigt sällan. Fast det liksom är ju en... Man flyttar ju fram sin, liksom, sin moral och sin självbild väldigt lätt ett steg i taget. Och till slut är man någon helt annanstans än vad man trodde att man skulle vara. Jag var inte personen som drack hemma själv förrän jag var 32, 33 kanske eller sånt där.
Hur gammal är du nu?
41. Mm. Så det var verkligen liksom... Fast jag har ju krökat extremt mycket sen jag var 20. Alltså från att vara DJ på Viking Line i en vecka i Stöten var man ju dyngrak 7 dagar liksom, ung och festande. Och i princip alla helger från jag var, jag vet inte, runt 20 till jag var 26-27 så spelade jag skivor nästan varje fredag lördag och var liksom duktigt packad varje fredag lördag. Så den motionen var liksom väl inarbetad. Och de dagarna man inte spelar skivor skulle man ju gå ut med någon krogpersonal någonstans och sådär. Så ett par år mellan 20 och 25 så var jag säkert ute. Hon festade 5 dagar i veckan, tror jag. Alltså under lång tid. Och så var jag mycket uppe i Åre och spelade skivor. Och där var det också många dagar i veckan liksom. Till slut, de sista åren när jag åkte upp till Åre, fast jag älskar att vara där och älskar folket där uppe, så då kunde jag liksom få ångest inför att jag skulle upp dit 2 veckor, för att jag visste att det skulle bli 2 så jävla tunga veckor. Och längtade tills de skulle vara över redan innan jag ens hade åkt dit. Mm. Det är en sån sjuk känsla. Och bara, okej, nu blir det tufft, nu blir det hårt. Men okej, vi gör det här. Typ som att jag måste.
Men hur gick det att kombinera jobbet med det här eskalerande drickandet då? För du hade väl, hade skådiskarriären börjat ta fart då?
Nej, men alltså, först var jag barn och ungdomsskådis. Och så hade jag väldigt mycket jobb fram tills jag var typ 20. Runt ungefär 20 jobbade de 3 år på Stadsteatern och var liksom ung och lovande i teatersverige, eller om man ska säga lite sådär. Men sen började jag jobba mer och mer med musik istället, så att jag höll liksom igång de här karriärerna samtidigt lite grann. Jag filmade lite och var med i lite tv-serier och sådär, men inte jättemycket. Mm. Så då skrev jag musik istället och producerade och jobbade mer liksom, som försörjde mig som DJ massa år. Och sen började jag på scenskolan när jag var 26. Mm. För då tänkte jag att nej, men jag måste satsa på något av de här 2 korten. Och då var det mer det som drog i mig liksom. Mm. Så då flyttade jag till Malmö i 4 år. Från 26 till 30. Och när jag var 30, det var väl då egentligen någonting började ta fart. Någonting förändrades tydligt. Jag gick ut scenskolan. Fick ett jättestort jobb som var liksom en stor huvudroll i SVT:s liksom största satsning på många, många, många år. Eller någonsin, tror jag. En serie som heter Anno 1790. Och vi filmade nästan varje dag i ett helt år. Det var liksom, det går inte att få ett bättre drömjobb när man är nyexad från scenskolan. Samtidigt så blev min stora syster sjuk i ALS. En obotlig sjukdom. Hon gick bort nu i december också, 10 år senare. Och samtidigt så åkte jag ner och hälsade på farsan där första gången, för att han höll på att dö. Och han gick bort, det var året innan då, men han gick bort då. Så att inom en månad så fick jag det här jobbet. Och min stora syster, som har varit som en mamma för mig, fick det här, liksom den här obotliga dödssjukdomen. Och min farsa, som jag inte kände ens en gång, gick bort. Och hans thailändska fru ringde och grät och liksom la på mig att jag skulle ringa hela släkten och berätta att han, alltså hans syskon till och med, fick jag ringa.
Ganska mycket på en och samma gång.
Ja, det blev så jävla skevt i huvudet. Och jag vet inte, och då kom jag ihåg att jag, för att fira det här fantastiska jobbet och dränka den här sorgen samtidigt, då började jag gå på bolaget och köpa hem fina viner och liksom fina, inte champagne, men så här lyxgrejer, tyckte jag, som någon fin whisky och liksom så här. Så då började det liksom beteendet ändras, att jag började dricka hemma, fortfarande inte liksom ur kontroll, men det började där helt enkelt. Och så småningom med det här festandet som följde de här åren, jag blev jävligt osäker det året och det följande året när den här tv-serien kom ut också. Jag fick sån enorm identitetskris, visste inte alls vem jag var eller vem jag skulle vara, och liksom, det här är ju så jävla pinsamt, men så funkade min hjärna i alla fall, eller funkar, eller man ska säga, att den här enorma serien kommer ut och är jag en annan person på gatorna nu? Jag vågade inte åka tunnelbana, för jag tänkte säga, men jag ska inte åka tunnelbana, är jag kändis nu eller är jag inte det, eller hur ska jag förhålla mig till liksom till allmänheten, eller liksom, tittar den personen på mig på konstigt, alltså jag var så extremt självmedveten. Mm. Så att jag typ inte liksom vågade köpa ett billigt vin på systemet ens en gång. Alltså, jag fick en sån fåfänga som var liksom helt löjlig. Och samtidigt jättemycket bekräftelse och jätteroligt att festa och jätte liksom kul. Och där blev det ju mer och mer kokain, helt enkelt. Och Och det letade sig hem. Först köpte jag inte det, för jag tyckte att det var liksom, där gick min gräns. Jag är ingen sån som köper droger alls. Jag blir bara bjuden. Men jag hänger ju bara med folk som bjuder å andra sidan. Så att det är liksom total självbedrägeri i det där också. Att jag köper ingenting, men det kan jag hänga med, och det och det och det kan jag hänga med. Och sen blir jag ju skyldig om pengar också för att de hade köpt, så att jag betalar tillbaka till det förstås, men jag har fortfarande inte köpt någonting själv.
Skitbra.
Det är liksom, det funkar helt perfekt. Men sen, ja, och sen så välte man den dominobrickan också och fick något nummer och köpte av någon gång och gick hem och liksom drog ner persiennerna för att jag tänkte, och nu tänk om någon granne ser, och så här, funderade i 45 minuter på vilken kakelbricka jag skulle knacka loss i köket för att gömma det här bakom, och liksom, nej, man ska ha det i inbakat i folie i kaffepulver runt, för då kan inga hundar nosa upp det här. Och 2 veckor senare så låg det bara på bordet. Alltså, det är liksom, jag är fascinerad över hur snabbt man flyttar fram sina pjäser i det. Eller för mig i alla fall. Och sen var inte det något konstigt. Sen köpte man ju det, sen hade jag flera olika nummer och köpte av dem som var närmast eller vad som helst då, och sådär. Och men inte hela tiden liksom. Det var ju fortfarande en festgrej, och det var inte så att jag alltid hade det med mig eller runt mig eller så där. Det hade bara blivit väldigt odramatiskt, som en kul festgrej helt enkelt.
Men det där etiska och moraliska förfallet som du är inne på, det här med att man skjuter fram gränserna för vad som är normalt. Jag tror att alla missbrukare kan vittna om att man har en viss bild av sig själv och saker man aldrig ska göra. Hur det börjar oskyldigt liksom, och man kanske har en idé om att aldrig knarka själv eller aldrig knarka på en vardag eller alla de här grejerna. Och sen så kommer en dag där allt det där är krossat. Det finns ju ingenting kvar.
Nej.
Det är verkligen beroendesjukdomen i ett nötskal på något sätt.
Ja, det är ju när vi hamnar i klorna på beroendemonstret och vi tappar vårt jag mer och mer och mer och mer. Det,
och det farliga med det är att man kan skjuta upp gränserna hur långt som helst. Det är därför det är så farligt. Vi brukar prata om det, Magnus, med det här med att nå sin botten. Man kan inte prata om det, eftersom att man kommer alltid att skjuta upp sin botten hela tiden. Och om man skjuter upp botten hela tiden, om man skjuter upp vad som är normalt hela tiden, då kommer ens botten vara i en kista till slut. Eftersom att det är sista liksom anhalten för vad man kan skjuta upp det till liksom. Så det går inte att säga att jag måste nå botten för att ta mig upp. Alltså det är livsfarligt, tänker jag så.
Definitivt.
Ja, det vore ju inte onsdag och ett nytt avsnitt av vår podd om vi inte hade med oss The House Rehab som samarbetspartners i den här podden. Eller hur, Magnus?
Stämmer mycket bra det faktiskt.
Och The House finns nu på Instagram.
Jajamensan. De finns på Instagram och de heter The House GRP.
Så vi tycker att alla våra lyssnare borde gå in och följa dem så vi kan manifestera kraften i den här podden för vår älskade vän Robert Boman.
Ja, absolut.
Ja, men absolut. Det är evidensbaserat, det är högsta klass, och det är ingen slump att de just nyss flyttade in i större lokaler. För det betyder ju också att det går väldigt bra för The House. De växer och vi gläds med dem.
Ja, och som sagt, de skräddarsyr det som vi har sagt tidigare för dig som klient, vilket innebär att du kanske har ett jobb du inte vill vara ifrån. Då kommer The House att kunna vara tändbara och se till att du fortfarande får behandling men kan leva ditt liv som på vanligt sätt.
Och har ni frågor kring beroende, medberoende eller The House behandlingar, ja, då kan ni mejla dem på
sandra@thehousestockholm.se. Sandra är grym för övrigt.
Ja, men absolut.
Hon var på det behandlingshemmet som jag var på när jag var där, och en fantastisk människa. Så var inte banga för att höra av er till Sandra, utan kör bara.
Tack The House.
Tack.
Men vad hände sen då? Du började ta mer droger. Du är självmedveten, paranoid på tunnelbanan. Lever du med din kvinna här?
Nej.
Nej?
Henne har jag inte träffat ännu.
Nej.
Jag gick till en terapeut för att jag någonstans när jag kanske var 33 eller någonting sånt där. Typ. det kanske var ännu tidigare, det kanske var ganska snart efter det här, så gick jag till någon terapeut när jag var 31, första vändan i alla fall. Henne ljög jag för när hon frågade hur mycket jag drack, för att jag märkte på hennes reaktion när jag började berätta. Jag sa så här, ja, men vad är det problem? Ja, men jag har de här problemen, jag har social fobi tycker jag byter sida när jag ser vänner på gatan för att jag inte orkar prata med dem, och jag dricker nog för mycket liksom, och jag festar för mycket, jag kan sova dåligt och så här, ja, men jag gav henne en polett av mina problem och så ja, men okej, berätta om en helg då, hur mycket dricker du liksom? Ja, men det blir väl liksom en och så började jag säga något, jag minns inte exakt, men om jag sa så här, blir det en 7-8 drinkar eller något sånt där. Och då tänkte jag på förfesten. Alltså jag skulle fortsätta berätta om kvällen, men hon reagerade med stora ögonbryn redan där. Så jag stannade bara. Hon bara, oj. Ja. Så det blir det. Och då var man liksom inte, jag var inte halvvägs ens gång.
Du snackade om frukosten.
Ja, men lite så. Det beror på hur lång kvällen var. Liksom. Alltså, om det blev efterfest eller om man fortsatte dagen efter. Eller sådär.
Men hade du tänkt vara helt ärlig mot henne där i ditt svar?
Ja, nej, jag hade nog inte tänkt vare sig att jag skulle vara ärlig eller inte. Jag tänkte bara att jag svarade. Nej, jag tänkte inte.
Mm. För hur många av oss har inte gått till en terapeut och ljugit för dem? Ja. Det är ganska, man ger en terapeut ganska usla förutsättningar att hjälpa en.
Ja, det är helt värdelöst.
Om man ljuger för det. Och det har vi ju alla gjort. Ja. Sjukt alltså.
Det är helt värdelöst.
Mycket waste of time, waste of money.
Jag tycker jag nästan hör det, inte på varje möte, men nästan. Någon som tar upp och pratar om att man har gått i terapi, men det inte har funkat.
Nej.
Ja. Ja, verkligen.
Och det, går ju, det var ju dömt att misslyckas sedan när man gick dit, såklart. Mm. Om man inte har tänkt att vara ärlig.
Mm, vad händer sen då?
Sen harvar jag väl runt med det här och lever ett jävligt kul highlife-liv. Liksom. Jag gör mycket roliga, spelar in roliga filmer och utomlands. Och dessutom så mina bästa vänner släpper musik med... Liksom, ja, som också åker på världsturné, så jag åker med dem som DJ också och får spela på liksom på Ibiza och får spela på massa internationella ställen och glida i jätteroliga sammanhang liksom. Och där var det ju jättemycket fest också, även om det inte var så mycket droger alltid, just för att man var utomlands och eller ja, det var inte det i alla fall. Men jag levde väl det här livet liksom, men det jag längtade efter var ju liksom en familj och barn och att liksom ett annat liv helt enkelt. Och då gick jag tillbaka till en ny terapeut några år senare, när jag kanske var 33. Och då var jag ärligare i alla fall. Och så. För då hade jag, här kommer nästa liksom pusselbit i brickan. Då höll jag på, jag hade tappat en tand, så jag skulle göra en jobbig jävla tandoperation och få in ett titanstift där, och jag är jättetandläkarrädd. Så då fick jag Stesolid, tror jag det heter, från tandläkaren, och jag fick med mig en hel del, liksom en burk med Stesolid hem för att jag skulle ta några innan jag kom dit tidigt på morgonen. Och liksom de här upptäckte man ju också var kul att gå och lägga sig på, eller om man kom hem efter en krogkväll. Och liksom, så jag fick problem att sova kring det där, och då fick jag av någon annan, alltså du vet, jag började få massa jävla piller av folk, och vi är så långt ifrån min självbild just nu att liksom gå och lägga sig på någonting som ska motverka någon slags kokainrus en lördag och liksom falla djupt i dvala istället. Det är så, jag är så jävla dekadent och jag mår så pissdåligt av det, och gjorde det då också. Men jag lyckades i alla fall gå tillbaks till en annan terapeut då, och då berättade jag om de här grejerna i alla fall. Så hon fick mig att liksom sluta med några saker, de där tabletterna omedelbart. Och det lyckades jag typ med, inte riktigt, för de här Stesoliden till tandläkaren skulle jag ju behålla och nallade ändå på ibland. Hon fick mig att radera Tinder, för att jag blev liksom, jag höll på och var en jävla Tinder-junkie också och satt och swipade till höger och vänster och liksom och bara, nej, så du måste bort med allting, och klockan 22 ska du lägga mobilen i köket och inte titta på mobilen längre, så att du liksom, vi måste börja med din sömn, sa hon. Och det är liksom ett fundament i det här. Så jag gjorde lite det som hon sa och la bort mobilen och försökte att inte titta på tv så sent på kvällen och kom igång med en bra liksom, sovrutin och mådde bättre, bättre på det och tog inte tillbaks Tinder och höll inte på att liksom, chatta med en massa tjejer som jag ändå inte fick någon riktig bekräftelse av. Liksom. Och började må väldigt mycket bättre den våren. Och nu är jag 34 kanske, eller 35, eller jag minns inte exakt. Och sen åker jag på en semester. Och en kompis får mig och starta upp Tinder igen på den där semestern. Och jag är faktiskt tacksam för det, för under de 2 veckorna så träffade jag min nuvarande fru på Tinder.
Aha, ja. Fint.
Så att, jag hittade henne precis där. Och sen så slängde jag faktiskt bort den appen igen. Men vi hade lyckats få kontakt i alla fall liksom via Facebook ändå utanför det där. Även om vi inte träffades just då. Men vi lärde känna varandra eller fick kontakt ändå. Liksom.
Och hur gammal är du då?
35 tror jag.
Okej, så du blir nykter nästan samma år som du träffade din tjej?
Ja. Samma år.
Okej.
Ja. Allt gick väldigt snabbt. Alltså på slutet gick det jävligt snabbt. För att då när jag, det var egentligen så här, när jag träffade henne så tänkte jag att det här är fan, det henne vill jag leva med på riktigt. Så jag skulle städa upp mig själv väldigt mycket. Men då började jag ju liksom smyga och smussla för henne istället. Och gömma knark i källaren och liksom... Nu låter det som att det var så här hela tiden. Det var ju inte att jag gick inte runt och var hög och full runt henne hela tiden. Men det fanns liksom mer någonstans i bakfickan. Eller i periferin typ. Liksom. Men när vi festade så drack jag inte så mycket. Och några glas vin. Och jag var väldigt städad framför henne. Liksom. Och hon blev gravid väldigt snabbt. Bara 2-3 månader efter vi hade börjat träffas. Liksom. Men när hon skulle åka, liksom, det var någon gång hon var iväg på med jobbet eller något sånt där. Då var det som att jag bara så här, nu jävlar ska jag unna mig. Så då blev det så markant mycket värre. Liksom, att jag satt ensam på en balkong i liksom, 1,5 dygn och bara drog i mig knark. Och när det var slut satte jag mig och liksom, körde och skulle hämta mer. Och, alltså det var... tokdeppigt verkligen. Och det här hände ett par gånger under det liksom, halvåret. Och hon var gravid.
Hon visste ingenting.
Hon visste ingenting. Jag var en helt annan person för henne.
Mm.
För jag var ju städad, rödvinstrickande, liksom, gillar att festa. Men inte, alltså, inget konstigt. Och det här uppdagades ju.
Hur?
Ja, alltså att hon fick reda på hela kokaingrejen helt enkelt. Och jag erkände också för henne hela den här sidan av mig. Och tänkte först på riktigt att det var lite rock'n'rolligt. Att det liksom var lite coolt, eller inte coolt, men alltså att det är liksom en rimlig svärta som man kan ha. Jag är ändå en hyvens kille och så är jag lite coolt mörk då och då också. Eller något. Inte särskilt genomtänkt egentligen. Men jag vet att jag tyckte att alltså, om hon får reda på det här, om det här kommer fram, så är inte det så farligt. För jag kan berätta att liksom, alltså, det är lugnt. Det är bara då och då. Men hon är en helt annan typ av människa, men en helt annan typ av historia. Och hon hade redan ett barn som då var 6 år gammal. Så hon håller på att släppa in mig i sitt liv med sin dotter. Och är höggravid med vårt första barn. Och vi är tokkära. Och från en natt till en annan så är jag en helt annan människa.
Mm. Vilken jävla omställning.
Ja, det var mitt nykterhetsdatum.
Mm.
Den natten. Jag kan inte beskriva hur fruktansvärt dåligt jag mådde den natten. Mm. Och hon ville inte ha med mig att göra överhuvudtaget.
Hon var hård och tydlig där.
Hon var supertydlig. Hon har, utan att liksom nämna några detaljer om henne, hon har sin historia med det här, helt enkelt.
Mm.
Och hon har gjort ett tydligt beslut i sitt liv tidigare. Att det här ska inte finnas i mitt liv.
Men vad bra för dig att hon kunde vara så tydlig också.
Halleluja. Alltså,
att hon inte var åt andra hållet och var medberoende,
nej,
istället.
Hon var inte medberoende för en sekund, verkligen. Mm.
För när det uppdagades att du knarkade då och då, hade du då intentioner om att kanske behålla det livet även med henne? Förstår jag menar? Tror du det?
Mm, ja, det försökte jag ju först.
Ja.
Det, alltså ganska tidigt med henne så tog jag ju tempen på det här. För att jag tänkte att hon kanske är skön och vi kanske kan liksom ha det här, vi kanske kan ha det här tillsammans då och då liksom, och bara go wild. Jag har några vänner som har familj och barn som ibland drar till Ibiza och är crazy 48 timmar och sen kommer hem och är föräldrar igen. Och det tyckte jag verkar skönt, alltså ingen aning om resten av deras konsekvenser eller hur det skulle kunna funka för någon eller för mig eller sådär. Men det var någon slags ogenomtänkt idealbild liksom att säga. Knarka lite men mest vara nykter. Alltså easy peasy. Och bara tömma systemet då och då. Eller liksom go wild då och då typ. Men min omdömesförmåga när jag blir berusad och först blir packad och sen vill ha droga, den är ju 0,0. Den liksom, den existerar ju knappt liksom. Och det är ju inget bra sätt att uppfostra barn på det sättet. Eller liksom runt det. Punkt slut. Det är ju bara en tidsfråga innan det på ett eller annat sätt blir en konsekvens för dem. Liksom, i deras oskyldiga knän liksom. Vare sig man vill det eller inte liksom. Det kommer hamna där. Eller för mig hade det hamnat där i alla fall.
Men kunde du se det eller behövde hon liksom banka in i ditt huvud?
Nej, alltså vid... eller hur menar du?
Nej, men att det är en omöjlighet att kombinera de här liven.
Ja, men så här. I liksom, när vi hade varit ihop ett par månader, typ innan vi visste att vi var gravida... Då hade vi nog det här snacket lite grann. Och jag liksom så här... Men, hon frågade nog så här, men vem är du med droger? Så här, nej, men typ då och då tycker väl att det är lite kul, lite så där, gör jag. Men det tyckte inte hon alls. Det var vårt första bråk typ.
Mm.
Såklart. Men det var liksom den första grejen som, och förmodligen den första grejen som jag som missbrukare vägrade liksom jämka med henne också. För allt annat är ju bara sådär, vad tycker du om för färg? Grönt? Ja, men jag med grönt är schysst. Alltså, det spelar ingen roll för mig.
Kom inte att ta min bästis kokain.
Men det är ju verkligen så. Allt annat är ju bara såhär, varför ska jag ha en annan åsikt än dig om vilken bil eller vilken musik eller om någonting överhuvudtaget?
Exakt så.
Finns ingen konflikt. Så när vi pratar om liksom mitt beroende.
Det är så jävla sant. För när man är kär, då är man ju så jävla blind för allt det där. Då är liksom allt är lugnt.
Ja.
Vi kan äta det där.
Ja.
Vi ser på den filmen, ja. Det är lugnt. Men får jag inte knarka? Nej. Där går fan gränsen.
Ja. Det var liksom det första, som jag minns i alla fall, det första stora bråket. Och som även gjorde att vi inte blev sams under kvällen. Och som, det tror jag i alla fall.
Men det säger någonting om styrkan i droger också.
Oh ja.
Verkligen. Alltså.
Oh ja. Mm. Och att liksom bara tanken på att man aldrig mer skulle få... Och nu pratar vi inte ens alkohol. Nu pratar vi verkligen droger. Mm. Det här var ingen diskussion om man skulle festa och vara packad eller inte. Nu pratade vi liksom om man skulle knarka lite då och då.
Mm.
Så att jag visste vid det laget vad hennes liksom ståndpunkt om. Och det gjorde ju ännu mer att jag dolde det ännu mer. Liksom, de gångerna jag tog droger under tiden vi var ihop.
Mm.
Det var inte så många gånger, men de gångerna jag gjorde det så var det liksom desto häftigare typ. För då skulle jag verkligen så här, nu ska jag kompensera för alla de här veckorna som jag har varit lugn nu. Eller. Så nu unnar jag mig själv. Jag, liksom, jag är inget ekonomiskt lock på hur mycket jag får köpa. Eller jag är inget, låt det bara hända.
Mm.
Typ så.
Och sen kommer kraschen. Hon slänger ut dig.
Hon slänger ut mig. Jag bor hos en polare i 2 veckor. Och då har jag haft en liksom kompis som några år tidigare faktiskt efter en årevecka minns jag att jag var så jävla bakig så satt i tåget på väg ner till Stockholm för jag skulle göra något jobb. Och då mässade jag honom och bara så här, fan, jag är verkligen en bekant som jag visste hade gått på några AA-möten. Och då mässade jag honom i fosterställning på liksom morgontåget och så här, du, vad är det? Har du gått eller hur är det? Typ något sånt där. Och han svarade jättesnabbt och liksom, ja, jag kan guida dig, behöver du hjälp? Typ. Och sen svarade jag inte mer på den. Det här var liksom första fröet, kanske några år tidigare. Så att det första som hände den här natten, först när hon kastade ut mig så sov jag i... Det första som hände var att hon kastade ut mig vid liksom, innan, vid 12-snåret någonting. då gick jag till liksom, då gick jag till den lokala pubben och köpte 3-4 sexer vodka eller whisky eller någonting sånt där och bara och dränkte in, och så gick jag och köpte ett sexpack och så gick jag och la mig i bilen utanför hennes port. Med liksom, det var i augusti där, så det var ju relativt varmt i alla fall. Och så söp jag mig så full så att jag bara däckade i bilen typ där. Och sov där och tänkte att på morgonen efter kanske det skulle vara över typ. Men morgonen efter så var det inte över. Men hon hade ringt min bästa vän istället och berättat liksom vad jag befann mig någonstans. Så han kom och hämtade mig och körde mig till psykakuten. Jag ville ju typ inte leva. Alltså det var ju liksom, det var liksom över. Alltså jag ville inte leva längre den dagen. Fast jag ville ju det ändå, men inte på det sättet som jag trodde. Och hon var benhård. Hon var så säker. Det var liksom, alltså jag skulle aldrig få träffa barnet. Jag skulle aldrig få liksom bara bort och ut ur livet, radera liksom.
Men hon sa inte ens så här, om du blir clean så är det lugnt. Det var ingen sån snack.
Nej, liksom. Men hon var ju i liksom upprivningstillstånd. Mm. Hela hennes värld hade ju liksom vänts upp och ner lika mycket som min. Men liksom då hon var inte rationell, eller rationell, hon var väl extremt rationell liksom där och då, men det var inte tid för eftertanke direkt liksom. Mm. På det sättet. Hon gick väl in i liksom i krigsmode. Hon befinner sig i sjunde månaden med liksom ett barn där, ensamstående och med en sexåring och liksom hur ska jag ta hand om det här livet som jag nu har försatt mig i, helt enkelt.
Såklart.
Det första som ska göra är att du med dina problem ska bort från mitt liv. Mm. Alltså helt superrationellt egentligen. Så vi pratade ju inte på ett par dagar och mycket liksom sms fram och tillbaka så efter ett par dagar. Men jag åker till psykakuten, får sitta där ett tag och träffa någon. Men de tycker väl inte att jag är tillräckligt suicidal. Så de skickar hem mig med min bästa polare där jag bor på hans soffa i 3 veckor. Och under den här tiden så gick jag på mitt första möte direkt morgonen efter. Och ja, alltså som tur är så hade jag precis gjort, jag hade verkligen tänkt på det. Jag hade precis gjort en jättestor reklamfilm för Mercedes i USA och tjänat alldeles för mycket pengar på kort tid. Så jag hade liksom ekonomi för gott och väl ett år framöver. Jag behövde inte jobba den här tiden. Jag hade den delugnet i alla fall liksom. Och alltså, jag kan inte tänka mig hur det här hade känts om jag dessutom hade liksom behövt oroa mig för försörjning eller sådär. Så det är jag väldigt tacksam över. För det gav mig möjligheten att kunna gå på 2-3 möten om dagen. Det var det enda jag gjorde. Jag gick med luvan neddragen och grät runt på Söder. Jag gick och skakade i, liksom, i flera veckor. Och gick bara från möte till möte till möte till möte. Och liksom kände att det var i alla fall en trygg hamn. Och försökte lyssna på folk som sa att det kommer bli bättre. Jag trodde absolut inte det då. Alltså, inte en chans, verkligen.
Vi är mycket glada över att ha med oss 16 Weeks of Hell som sponsorer i den här podden. Eller hur, Magnus?
Ja, väldigt glada.
Mm.
Vad kan du om 16 Weeks of Hell?
Jag vet att det är ett program som man gör i 16 weeks och att det är hell för vissa. Mm. Men att resultatet oftast är fantastiskt för många. Att det är något som verkligen inte bara gör kroppen jävligt schysst utan även får folk att bli piggare och gladare. Och i princip alla som gör det programmet vittnar ju om att det är en förändring i kropp, knopp och själ.
Mm, verkligen. Programmet kom till på det sättet att Tony Andersson som är grundare, hans kompis skulle fylla 50 året efter och hörde av sig till Tony och frågade om han kunde göra ett program åt honom. Vilket han gjorde, men då levde Tony programmet 2 veckor före med all mat och träning och sådär. Och det var några till av Tonys kompisar och hans brorsa som var med. Sen efter de där 16 veckorna så la ju alla de här killarna upp sina resultat på sina respektive Facebook. Och Tony var för stunden då fotbollstränare i Motala. Och när folk fick se resultaten så blev hans messenger helt överbelamrad med meddelanden med folk som ville göra samma sak. Så att två dagar senare gick han in och sa upp sig till Motala. Han sa, jag är med er till uppehållet, sen säger jag upp mig. Liksom. Mm. Så det är en riktig framgångssaga.
Mm, får man verkligen säga. Och du har gjort programmet och du kan gå i god för att det är bra grejer.
Det kan jag verkligen göra.
Tack 16 Weeks of Hell!
Ja, tack!
Efter 2-3 veckor så hade jag turen att få åka ut till Ljusterö till My Skarsgård. På en behandlingsvecka hos henne. Mm. Djupterapi, och jag vet att hon har varit med här i podden, så ni känner väl till hennes arbete.
Hon är fin.
Fantastisk. Alltså en sån livräddare verkligen. Mm. Och där, apropå att vara ärlig med en terapeut, det var den första gången jag förstod liksom vitsen av att vara helt ärlig. För där var ju hela arbetet gick ju bara ut på att liksom gräva så djupt man bara kunde och vara så osensurerat ärlig man bara kunde. Och det är nog det viktigaste för mig, det absolut viktigaste, liksom, den viktigaste kunskapen jag har fått med mig från programmet eller från mysvecka eller från någon terapeut, ärlighet. Och i att lappa ihop ett förhållande, att när lögner spricker, att fortsätta småljuga efter det, det liksom försämrar saker exponentiellt mycket. Det är liksom, det blir horisonten på för den personen som blir ljugen för. Horisonten för den att försöka förstå, kommer det komma sanning någon gång längre fram? Mm. Den liksom blir ju, den blir 10 års lång, ja, om man fortsätter småljuga efter det.
Ja, oh, shit alltså.
Så att ganska snabbt faktiskt så lyssnade jag på de råden och så blev jag helt ärlig med henne och berättade allting. Vilket var pisstungt, verkligen. Men jag tror att det är det som har, liksom, det är det som har lönat sig i längden. Att hon inte upptäcker att det har funnits några fler lögner. Att det inte har dykt upp några fler tillfällen eller några fler liksom, grejer. Och jag fick det rådet också av en gammal dam på ett AA-möte på Östermalm. Som jag satt och grät för efter ett möte och berättade den här situationen av att höggravid, jag får inte vara med på förlossningen och jag får inte vårdna den. Och liksom, så sa hon, det du behöver göra nu det är att hålla käften och göra saker. Bara, säg ingenting mer nu. Alltså, lova ingenting, menar hon. Liksom. Säg inte att det kommer bli på det sättet. Din trovärdighet är bara så långt som varje stund liksom, som du har erövrat i ärlighet. Eller liksom. Mm. Du har ingen trovärdighet som har liksom en veckas framförhållning eller en månads framförhållning. Den gäller bara från igår till idag, så att säga. Mm. Och det var verkligen tålamod och fortsätta göra rätt och visa att jag liksom gjorde det bästa för att ta hand om mig själv och bygga upp mig själv till en ärlig och bättre människa. Ja.
För du sa att hon var i sjätte eller sjunde månaden när den här kraschen hände. Mm. Hur lång tid tog det innan hon tog in dig i värmen igen?
Jag fick vara med på förlossningen.
Du fick det?
Ja.
Det var nästa fråga.
Ja.
Gud vad glad jag är för din skull.
Ja, det var otroligt. Men det var inte självklart. Nej. Ens dagarna innan förlossningen. Mm. Det var liksom, hon började formulera det till liksom hur jag ska finnas i det här barnets liv. Liksom. Mm. Och så hon började också ha ett intresse i att jag skulle bli frisk. Inte för att vi skulle vara ihop, utan för att jag skulle vara en fungerande pappa. Så jag fick flytta hem till hennes morsas friggebod. Wow. I en villa i Enskede. Som hon också uttryckligen sa att så här, men om du bor där då vet jag var du är. Och det här är dubbelt, för man liksom, det att liksom gå med på att bli kontrollerad, det är inte heller att gå sin egen väg i sitt eget tillfrisknande. Men i det här fallet så tyckte jag att det var
Att det var värt det.
Att det var värt det. Jag tyckte det var en kärleksfull invit och jag fick liksom, jag ville också vara kvar i det. Jag ville ju vara ihop, bli ihop med henne igen liksom. Och leva det här familjelivet.
Har hon fungerat som en stark drivkraft för dig i att tillfrisna?
Alltså det har jag ju frågat mig själv väldigt mycket. Det är ingen idé att bli nykter för någon annans skull.
Nej.
Om man inte vill bli det själv. Och jag pratar jättemycket med min terapeut om det här också. Mm. Och Och jag hade just de där frågorna. Jag skrev in mig på Maria Beroendecentrum där och gick till en terapeut där också. Och så här, hur vet jag om jag är nykter för min egen skull eller för hennes skull? Eller för liksom, hur ska jag veta det? Det sitter ju ihop, tycker jag. Mm. Men en stor drivkraft till varför jag vill vara nykter är för att jag njuter av att vara en nykter och närvarande pappa. Mm. Jag njuter av, jag är så stolt över det. Att liksom, jag har inga lik i garderoben. Jag har inget som drar mig någon annanstans. Förutom att jag just nu upplever att jag är stressad. Men jag har inte den sidan av mitt beroende som drar mig någon annanstans. Jag kan slå mig själv för bröstet. Jag är liksom så här Disney-stolt över det. Att så här, I was there. Mm. Fan, jag var med dig, liksom Frank Elvis. Jag var med dig, Lilly. Pappa var med hela tiden. Jag tog ansvar och jag gjorde det för er.
Hette han Frank Elvis?
Frank Elvis heter han.
Vilket jävla underbart namn. Fan, det bästa jag hört.
Ja, grymt.
Men hon är en stor del i det också. Därför att jag älskar henne. Och för att jag älskar att leva med henne. Och för att liksom hon har sina imperfekta sidor. Och jag har mina imperfekta sidor. Och vi accepterar varandra i dem. Och kan liksom kan leva tillsammans på det sättet.
Ja, men det är jättefint. Och vi pratar så ofta också om just vikten av att ha en nära anhörig som sätter upp gränser.
Mm.
Och verkligen sätter upp gränser. Mm. Och det fick du direkt här när det uppdagades.
Mm.
Tillsammans då med hur svag du var i dig själv, såklart. Mm. Så att ja, det är verkligen fint.
Magnus, ska vi hugga in i vårt favoritsegment?
Då säger vi att det är dags för The House svarar.
Ja, även denna vecka har vi med oss Marcus från The House Stockholm. Hej Marcus!
Välkommen hit igen, vad kul att se er!
Ja, men välkommen till vår podd Marcus.
Ja, men tack igen, det är härligt att få vara med.
Du skötte dig så bra förra veckan att du har fått nytt förtroende.
Nämen,
ja, men det var
vilken grej!
Ja, men det är... den här blir tricky. Nej då, skämt åsido. Hej killar, jag undrar vad skillnaden på spelberoende och narkotika eller alkoholberoende är?
Okej. Ja, men man kan svara den på lite olika sätt. Vi börjar med likheterna faktiskt. Och likheterna är att när man använder narkotika, alkohol eller spelar om pengar så får man en onormalt hög dopaminfrisättning. Och faktum är att spelmissbruket i vissa undersökningar slår nästan lika högt som kokain. Så att det är ganska liten skillnad på det. Det är egentligen uttrycket som ser annorlunda ut. Alltså att jag är hög på kokain upplevs ju annorlunda än för mig som person än om jag sitter och spelar framför datorn till exempel. Men hjärnan ser inte så stor skillnad på det.
Mm. Spännande. Tack Marcus.
Tack så mycket.
Ja, det är dags att knyta ihop ännu en säck. Vad tar du med dig från veckans avsnitt, kära Magnus?
Så här, jag ser då från barndomen en liten kille som inte får några svar varför pappa inte är där. Men som ändå på något sätt vill få någon form av kontakt. Som går dit och lämnar födelsedagspresent när han är 12 år gammal. Det blir fel känslomässigt i anknytningsdelen väldigt tidigt i hans liv. Och hur den sen påverkar i skolan, söka liksom bekräftelsen. Det funkar inte så bra på gympan med de andra killarna. Han försöker hitta sätt för att bli accepterad egentligen. Och det här påverkar vårt känsloliv och det påverkar vår självkänsla, vår egen värde, hur vi ser på oss själva. Och hur det sen följde på med DJ-andet och såna här saker, att ja, men, försöka göra någonting annorlunda för att bli sedd. Och vad det leder till. Och för mig så, jag känner igen mig så mycket i det där. Och att sen försöka kontrollera känslor som man aldrig har lärt sig att göra från sin barndom eller sin uppväxt. Så blir det så, den andra lösningen att man flyr om.
Mm.
I då alkohol och sedermera droger. Och sen tycker jag det är så fint just det här med, eller jag är glad för Peters skull, att han hittade en sån tjej som satte upp den gränsen direkt.
Mm.
För vi är så många människor i vårt samhälle idag som hade sagt att ja men älskling, det här måste vi ju fixa. Vad ska jag göra? Och börja ta på sig rollen för att fixa en människa som är sjuk.
Och ännu värre, möjliggör.
Ja, ja. Ja. Möjliggör fortsatt beteende.
Mm.
Och det är så fint så här, just hur det skapas utan att vi själva bestämmer det.
Mm.
Och så det men framförallt just det där med uppväxten igen, liksom, att det här med anknytningen och hur det påverkar oss helt enkelt.
Ja, du fick lite tough love på det bästa sättet, kan man säga.
Mm.
Mm. Mm. Jag tänker på det här också. Det som man känner här när Peter berättar sin life story är någonting som jag kände lite med Klara Klingenström. Det blir så här att man känner på personen framför en när personen drar life storyn för första gången. Mm. Att det finns en inlighet, det finns en sårbarhet och det finns en äkthet som jag kände i rummet idag. Och jag såg det på Peters ögon också när han pratade om de här sakerna, att det var så jävla starka grejer. Så det kommer jag ta med mig härifrån idag. Att det kändes verkligen som ett privilegium att få vara med idag. Mm.
Sen ska jag säga också att ett av skälen till att jag frågade just om din tjej var en av drivkrafterna var lite för, vi pratade inledningsvis just det här om att du kanske inte gör det du behöver göra just idag. För jag såg någonstans, det här är bara en tanke, men just att nu om det hade varit så då, att nu har jag ju blivit nykter, nu är jag tillfrisknat, jag är en bra pappa, men nu är jag ju på en bra plats. Nu har jag ju bevisat för henne och mig själv. Och så blir det att man inte, nu behöver inte jag det där längre. Nu har jag ju liksom gjort det. Men bara en teori som dök upp, växte i mig lite sådär under tiden, att det där hårda jobbet, du fick vara med på förlossningen, du har tagit dig tillbaka, du har liksom vunnit hennes hjärta, hennes förtroende och så vidare. Så blir det så lätt att vi glömmer bort att se det fina just i det.
Mm.
Och tycker att vi grejar det här på egen hand.
Mm.
Men en sak som vi beroende måste lära oss, det är att vi klarar ingenting på egen hand.
Nej, det är så.
Så är det.
Hur känner du, Peter, så här när vi ska avsluta? Känns det okej?
Ja, men absolut. Det känns, det finns så mycket man skulle vilja prata om och berätta och djupdyka i. Men
du får komma tillbaka.
Det får jag göra, definitivt.
Jättegärna.
Jag tycker det känns jättebra, helt enkelt.
Ja, det har varit varmt. Som Nemo sa, det kändes verkligen äkta och
fint, väldigt fint. Jag skulle vilja tillägga bara en sak, för att jag tänker på det här är liksom, alltså att leva, att vårda sitt inre och det finns ingen daglig kamp, för så kan det låta ibland när man pratar om det. Det finns ingen, jag har ingen attraktion till alkohol längre. Alltså jag har uppriktigt talat inte det. Det finns hemma bredvid. Vi har liksom två rader i kylskåpet. En med alkoholfri öl och en med annan och en med cola och allting sånt där. Och jag sneglar aldrig på det ena eller andra hållet. Det är det som är så jävla fint med liksom att komma lite längre in i nykterheten i alla fall. Rutinmässigt är att man inte är liksom så närvarande. Jag har skaffat så pass många liksom nyårs- och midsommarminnen nu, eller fyra stycken åtminstone i alla fall, att jag inte direkt associerar dem till någonting annat som jag inte får.
Mm.
Jag bara tycker att det är viktigt att det blir tydligt när man lyssnar på ett sånt här typ av samtal, att inte allting utgår ifrån att, åh nej, jag får inte det där. Jag vill inte det där.
Nej, exakt.
Du, vill du ha en Nocco? Nej, tack, det är bra just nu. Alltså, jag tar hellre glas vatten. Eller tvärtom.
Mm.
Nej, men kampen, kampen är över. För många pratar ju om att bra kämpat.
Mm.
Just det.
Och det är ju det vi har gjort.
Ja.
Men det har ju inte lyckats. För då har det varit på vita knogar. När vi kämpar så är det ju någonting som inte stämmer.
Exakt.
Och det tycker jag är bra slutord.
Mm.
Ja. Tack grabbar för det här.
Ja, stort tack. Och tack till alla er som har lyssnat. Och hoppas att vi hörs nästa vecka igen.
Vi hörs nästa onsdag. Hej då!
Hej då!
Hej då!